Du lyssnar på OBS i P1.
Öar innefattar ofta både himmel och helvete. I berättelserna är de inte sällan utopier som övergår i kaos. Har det med öarnas natur att göra? Eller med vår oförmåga att tänka utopiskt? Don Jönsson blickar ut över Kattegat och funderar.
Mitt i Kattegat, ungefär 3 mil norr om Själland och 5 mil väster om Kullaberg i Skåne, ligger den lilla ön Hässelö. Inte många människor vet att den finns och ännu färre har varit där. Själv har jag sett den vid 2 tillfällen. Första gången från Kullens fyr där den syntes genom kikaren liksom svävande precis ovanför horisonten. Knappt verklig. En genomskinlig hägring med sitt lilla fyrtorn som stack upp ur trädungen. Jag tittade länge. När jag tog kikaren från ögonen var den nästan omöjlig att urskilja i det starka ljuset. Horisonten är skör. I den västerländska litteraturen slocknar drömmen om en gemensam lycka i ett bortdöende motorljud. Så här. Den sista bilen passerade. Obeaktat i mörkret blev upplysthetens faktum kvar. Bullret från motorerna minskade. Den pipiga retoriken övergick i ett oartikulerat mummel och de påträngande ljuden dog bort. Fram kom grodorna igen. Fram kom insekterna, omöjliga och tysta. Fram kom majnastararna. Karuna, karuna. Och en halvton lägre. Pass på. Där, i tystnaden efter kuppmakarnas bilar på den lilla, nyss så lyckliga ön Pala i Indiska oceanen, slutar Aldous Huxleys roman Ön från 1961. Världens troligen sista utopiska roman. Man skulle också kunna säga den sista renässansromanen. Eller den sista idealistiska romanen. Ön är den avslutande länken i en lång kedja av fantasifulla försök att tänka sig ett samhälle som producerar lycka. En dröm som genom århundradena, trots alla olikheter, envist har bevarat vissa fundamentala, idylliska drag. En grundläggande frihet från konflikter, till exempel. En frihet från sexuella neuroser. En betoning av andliga värden framför materiella. Och så förstås denna ständiga benägenhet att söka fäste på en ö. Var kommer den ifrån, denna reflex att alltid förlägga paradiset till en ö? I Thomas Mores Utopia, själva urkunden för den nya tidens litterära utopier, berättar sjömannen Raphael Hythloday om sin resa till en isolerad ö utanför Sydamerikas kust, där invånarna lever enkelt och naturligt i någon sorts förnuftig kommunism. Deras kontakter med omvärlden är mycket sparsamma. Utopia är självförsörjande med det mesta. När Francis Bacon 100 år senare, i början på 1600-talet, skriver sin Det nya Atlantis, en utopi om ett samhälle styrt av den nya tidens vetenskapliga ideal, så är inramningen ungefär densamma. Ön Ben Salem i Stilla havet är otillgänglig för besökare och dess invånare tar sig inte gärna därifrån. Det finns en skörhet över dessa öar. Något säger oss att om vi når dem så riskerar de att förflyktigas som hägringar. När överste Dipas styrkor från det aggressiva grannlandet Rendang Lobo rycker in i Pala på slutsidorna i Huxleys ön så har bokens huvudperson, Will Farnaby, just vaknat upp ur ett narkotiskt svamprus. Han är omvänd. Mocha-medicinen, som den kallas, är ett av de centrala inslagen i den palanesiska andlighet som hela samhället är uppbyggt kring. Det är en kultur byggd på lika delar buddhism och modern vetenskap, som syftar till befrielse och självkännedom för varje individ. Will, som kommit till Pala som exploatör för att genomdriva en oljekoncession som skulle betyda slutet för palanesernas speciella livsföring, har efter vad han har sett på ön förstått att en sån utplåning inte bara skulle innebära en förlust för Pala, utan för hela mänskligheten. Men då är det för sent. I bokens slutscen står han vanmäktig och ser den unge Hitler-inspirerade Ryan fara förbi i sin konvoj. Hör ljuden från de första avrättningarna och de skrikande proklamationerna, medan de leende anletsdragen från en gammal buddhastaty blänker till från sin nisch i berget i skenet från billyktorna, ända tills den sista bilen har passerat. Obeaktat i mörkret blev upplysthetens faktum kvar. Kvar blir också majnastararna, fåglarna som palaneserna har dresserat till att ständigt upprepa sina maningar om att leva uppmärksamt och känna medlidande, karuna. Upplysthetens faktum och medmänsklighetens röster. Det är slut. Och kanske ändå inte. Det brukar sägas att vi lever efter utopiernas död. Det är möjligt. Kanske är den utopiska romanen ett passerat stadium i litteraturhistorien. Den moderna litteraturen har det svårt med lyckan. Att gestalta en idealisk samhällsordning är att bryta mot den moderna realismens första bud. Det är att beskriva världen som den borde vara och inte som den är. Men i ett lite större perspektiv vittnar bristen på utopiska romaner också om en oförmåga i vår tid att ställa vissa frågor. Formulera vissa perspektiv. Då handlar det ändå om frågor som i århundraden har hört till litteraturens eviga. Frågor som, hur ska vi leva gemensamt? Eller, efter vilka syften ska ett samhälle inrättas för att kallas gott? Frågor som nu istället lämnas över till en yrkespolitik som även den verkar allt mindre benägen att ställa dem. Kanske finns ett samband här. Kanske behövs den litterära fantasin för att inte den politiska ska tyna bort. Kanske finns det fler än jag som känner ungefär som pappan i Tove Janssons Muminpappans memoarer när han kommer tillbaka till Mumindalen efter sina resor och lägger märke till de andras, som han förklarade, sorgliga oförmåga att undra och bli förvånade. Jag kunde till exempel, skriver han, fråga Hemulen varför allting var som det var och inte tvärtom. Det skulle just se skönt ut, sa Hemulen då. Är det inte bra så här, kanske? Hon gav mig några ordentliga förklaringar och jag fick en mer och mer bestämd känsla av att hon försökte slarva ifrån sig hela saken. Just det. I vår tid och vår kultur är det de snusförnuftiga Hemulerna som sätter agendan. Det som intresserar oss är hur världen ser ut, inte hur den borde vara. Men kanske borde man faktiskt inte slarva ifrån sig hela saken. Måste den där ön verkligen för alltid sjunka bakom horisonten? Eller går det att mana fram den? Med andra ord, går det att tänka sig en utopisk berättelse för vår tid? Det finns, tror jag, en evig filosofisk hake inbyggd i den litterära utopin. Enklast skulle den kunna beskrivas som en konflikt mellan lycka och frihet. När författare i modern tid har försökt att gestalta ett utopiskt tillstånd, som Huxley i Ön, eller som Hermann Hesse i Glaspärlespelet, så är det där på den motsättningen det hela tiden stupar. Om inte annat för intrigens skull så dyker det förr eller senare alltid upp en figur som driver konflikten till sin spets och sätter den sköra balansen ur spel. Huxley beskrev det nog starkast i sin mest berömda roman, Du sköna nya värld, där den tekniskt och politiskt framkallade lyckan avslöjas som despotisk. I Glaspärlespelet är det spelmästaren själv, Josef Knecht, som till slut lämnar sina uppdrag i det filosofiska lyckoriket när han känner hur det luktar rök. Sånt är utopins eviga öde, verkar det. När öns begränsningar blir uppenbara tvingas man lämna den. Eller också måste ön helt enkelt gå under. Så ser de ut, realismens krav. Visst är det sorgligt. Borde inte just litteraturen trots allt ha något mer att säga oss än att vi ska sluta drömma, sluta fantisera, sluta föreställa oss det som inte finns? Nu i somras såg jag Hesselö för andra gången. Det var på norra Själland. Vi hade varit på stranden och badat och efteråt klättrade vi upp för en hög strandklitt. Och där ute, som en liten gråblå knagge på horisontlinjen, låg den. Jag pekade ut den för barnen och vi stod där en stund och tittade. Efteråt, när vi hade gått ner, sa de att den fortfarande syntes. Var då? Jag spanade, men kunde inte se den. Insåg att mina ögon började bli gamla, att det snart kommer att vara för sent. Möjligheten av en ö, tänker jag. Är det inte just det handlar om? Inte ön, utan en strand med utsikt mot en ö. Och våra korta liv på denna strand.
Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson. Essän producerades på Sveriges Radio i Malmö 2014.